Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu kvinnornas allmänna möte av den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna är utvalda bland första presidentskapet och kvinnornas organisationer i kyrkan. För musiken under mötet står en kör av Hjälpföreningens systrar från Stavar i Park City-området i Utah. Vuxna och unga kvinnor samt flickor från och med 8 års ålder är samlade över hela världen för att få del av råd och anvisningar från kyrkans ledare. Syster Jean B. Bingham, Hjälpföreningens generalpresident, leder det här mötet.
We love you, sisters. Vi älskar er systrar. Vi välkomnar er till kvinnornas allmänna möte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är tacksamma att vara samlade i konferenscentret här i Salt Lake City och veta att vi har liknande sammankomster med systrar på mötesplatser över hela världen. Vi välkomnar lika så vänner av annan tro som kan vara med oss och hoppas ni ska ha glädje av vår stund tillsammans. Jag har ombetts att leda det här mötet. Jag heter Jean Bingham och är för närvarande Hjälpföreningens generalpresident. President Thomas S. Monson ser på mötet i sitt hem. Vi älskar honom och stöder honom. Vi är tacksamma att ha medlemmar i första presidentskapet med oss ikväll och även våra rådgivare från avdelningen för prästadömet och familjen. På förhöjningen sitter också de som verkar i primärs, unga kvinnors och hjälpföreningens generalpresidentskap med respektive generalkommittéer. Vi välkomnar de som nyligen kallats och de som ser på mötet på andra platser. För musiken under det här mötet står en kör bestående av hjälpföreningssystrar från Stavar i Park City-området under ledning av Jane Felster med Bonnie Goodliffe vid orgeln. Kören inleder med att sjunga Let Zion in Her Beauty Rise. Inledningsbönen får vi sedan av syster Megumi Yamaguchi som är medlem av Unga Kvinnors Generalkommitté, varefter kören sjunger Sing Praise to Him.
Vår kära gode Fader i himlen, vi är tacksamma för tillfället att samlas här för att höra dina ord genom dina levande profeter och andra ledare i kyrkan. Vi är också tacksamma för Jesu Kristi försoning som ger oss hopp och styrka i våra liv. Och vi ber dig om en särskild välsignelse över dem som ska tala. Och lika så ber vi dig att din ande ska vara med oss så att vi må höra, känna och se det vi behöver när vi öppnat våra hjärtan och ödmjukar oss. Vi säger detta ödmjukt i din son Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from Sister
Sharon. Vi har nu förmånen att höra från Sister Sharon L. Eubank, första rådgivare i Hjälpföreningens generalprästerskap. Därefter talar Syster Neil F. Marriott, andra rådgivare i Unga kvinnors generalprästerskap.
You might not know this, but President Monson and I are twins.
Ni kanske inte vet om det här, men president Monson och jag är tvillingar. Samma dag och timme som jag föddes i norra Kalifornien blev den 36-årige Thomas Monson inröstad som den nyaste aposteln. Jag älskar min speciella och personliga koppling till Guds profet, president Monson. Profeterna talar om kvinnor. Ni kommer att få höra några av deras ord på det här mötet. För min text går tillbaka nästan 40 år till en anmärkningsvärd profetia som skrivs ner av president Spencer W. Kimball. I september 1979 var det bara andra gången som kvinnorna i den globala kyrkan hade ett eget allmänt möte. President Kimball hade förberett sitt tal, men när dagen för konferensen kom låg han på sjukhus. Så istället bad han sin hustru Camilla Irene Kimball att läsa hans ord och hans vägnar. Syster Kimball läste profetens ord, vilka betonade sista dagars heliga kvinnors inflytande på världens goda kvinnor före frälsarens andra ankomst. Mot slutet gavs ett fascinerande uppdrag till kyrkans kvinnor som vi har talat om sedan dess. Låt mig citera några av president Kimballs ord. Får jag till slut, kära systrar, föreslå er något som inte sagts tidigare, eller åtminstone inte på det här sättet. En stor del av den kraftiga tillväxt som ska äga rum i kyrkan i de sista dagarna beror på att många av de goda kvinnorna i världen kommer att dras till kyrkan i stora skaror. Detta kommer att ske i den mån kvinnorna i kyrkan återspeglar rättfärdighet och vältalighet i sina liv. I den mån kvinnorna i kyrkan betraktas som distinkta och annorlunda i positiv bemärkelse jämfört med kvinnorna i världen. Bland världens sanna hjältinnor som kommer att sälla sig till kyrkan finns kvinnor som är mer angelägna om att vara rättfärdiga än att vara själviska. Dessa äkta hjältinnor besitter sann ödmjukhet som värderar integritet högre än att synas. Och sedan avslutar han genom att säga: det är kvinnors föredöme i kyrkan som kommer att bli en betydande kraft både när det gäller den kvantitativa och den andliga tillväxten i kyrkan i den sista tiden. Vilket profetiskt uttalande! Så för att sammanfatta: det är kvinnors goda relationer som sätter igång en stor del av den främsta tillväxten i kyrkan i framtiden. De vänskapsband som hjälpföreningskvinnor, unga kvinnor och primärsflickor knyter med uppriktiga, trofasta, gudfruktiga kvinnor och flickor av andra trosuppfattningar kommer att vara en betydande kraft i hur kyrkan växer i de sista dagarna. President Kimball kallade de här kvinnorna av annan bakgrund för hjältinnor som bryr sig mer om att vara rättfärdiga än själviska, som visar oss att integritet är mer värt än att synas. Jag har träffat så många av de här goda kvinnorna när jag arbetar runt omkring i världen. Deras vänskap är värdefull för mig. Ni har dem också bland era vänner och grannar. De kanske eller kanske inte är medlemmar i kyrkan just nu, men vi förenas i en vänskap som är väldigt viktig. Hur gör vi vår del? Vad bör vi göra? President Kimball nämner 5 saker. Den första saken är att vara rättfärdig. Att vara rättfärdig betyder inte att man är perfekt eller aldrig gör några misstag. Det betyder att man utvecklar en inre relation med Gud, omvänder från sina synder och misstag och villigt hjälper andra. Kvinnor som har omvänt sig förändrar historiens lopp. Jag har en väninna som var med om en bilolycka när hon var ung och som blev beroende av smärtstillande medicin. Senare skildes hennes föräldrar. Hon blev gravid efter en kortvarig relation och hennes missbruk fortsatte. Men en kväll såg hon på kaoset i röran i sitt liv och tänkte: nu räcker det. Hon ropade till frälsaren Jesus Kristus och bad att han skulle hjälpa henne. Hon sa att hon lärde sig att Jesus Kristus var starkare än till och med hennes hemska omständigheter. Hon kunde förlita sig på hans styrka när hon vandrade på omvändelsens stig. Genom att komma tillbaka till Herren och hans vägar ändrade hon historiens lopp för sig själv, sin lille son och sin nya make. Hon är rättfärdig och hon har ett stort hjärta för andra som har gjort misstag och som vill förändras. Precis som för alla är hennes liv inte perfekt, men hon vet hur man omvänder sig och fortsätter att försöka. Den andra saken är att vara vältalig. Att vara vältaglig betyder att man tydligt kan uttrycka hur man känner för något och varför. Tidigare i år kom det ett inlägg på min Facebook-sida som talade nedsättande om kristendomen. Jag läste och blev lite besvärad, men jag struntade i det. Men en bekant som inte tillhör vår tro svarade med en egen kommentar. Hon skrev: det här är helt tvärt emot vad Jesus stod för. Han var radikal för sin tid eftersom han jämställde världen. Han pratade med prostituerade, åt med skatteindrivaren, blev vän med maktlösa kvinnor och barn och gav oss berättelsen om den barmhärtige samariten. Följaktligen borde sanna kristna sträva efter att bli de mest kärleksfulla människorna i världen. När jag läste det där tänkte jag för mig själv: varför skrev inte jag det? Vi behöver alla bli bättre på att tydligt uttrycka anledningarna till vår tro. Hur känner ni för Jesus Kristus? Varför fortsätter ni att gå i kyrkan? Varför tror ni på att Mormons bok är helig skrift? Vad får ni er frid ifrån? Varför spelar det roll att profeten har något att säga år 2017? Hur vet ni att han är en riktig profet? Använd er röst och styrka för att tydligt uttrycka vad ni vet och känner. På sociala medier, i stillsamma samtal med era vänner, i pratstunder med era barnbarn. Berätta för dem varför ni tror, hur det känns, om ni någonsin tvivlade och hur ni tog er igenom det och vad Jesus Kristus betyder för er. Som aposteln Petrus sa, var inte rädda. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Den tredje saken är att vara annorlunda. Låt mig få berätta om något som hände i juli i år på stranden Panama City Beach i Florida. Sent på eftermiddagen såg Robert Ursley sina två unga söner ropa på hjälp när de befann sig omkring 90 meter ute i havet. De hade fångats av en stark ström och drogs ut till havs. Ett par i närheten försökte rädda pojkarna men fångades också av strömmen. Flera personer i familjen Ursley hoppade i för att rädda de kämpande simmarna. Och snabbt hade 9 personer fångats av tidvattenvågen. Det fanns inga rep och ingen livräddare. Polisen hade skickat efter en räddningsbåt, men människorna i havet hade kämpat 20 minuter och var utmattade och började glida under vatten. Bland åskådarna på stranden var Jessica May Simmons. Hon och hennes make fick idén att göra en mänsklig kedja. De ropade åt folk på stranden att komma och hjälpa dem. Dussintals personer krokade arm och marscherade ut i havet. Jessica berättade för tidningen. Att se människor av olika ras och kön rycka in för att hjälpa fullkomliga främlingar var helt fantastiskt att se. En 80 man lång kedja sträcktes ut mot simmarna. Titta på den här bilden av det ofattbara ögonblicket. Alla på stranden kunde bara komma på traditionella lösningar och vad som förlamade. Men ett par kom blixtsnabbt på en annan lösning. Innovation och skapande är andliga gåvor. När vi håller våra förbund skiljer det oss från andra i vår kultur och vårt samhälle. Men det ger oss tillgång till inspiration så att vi kan komma på andra lösningar, andra angreppssätt, annan tillämpning. Vi passar inte alltid in i världen. Men att vi är annorlunda i positiv bemärkelse kan bli en livlina för andra som kämpar. Den fjärde saken är att vara distinkt. Distinkt betyder att vara tydligt urskiljbar. Låt mig gå tillbaka till berättelsen om Jessica May Simmons på stranden. När den mänskliga kedjan väl sträcktes ut mot simmarna visste hon att hon kunde hjälpa. Jessica May sa, jag kan hålla andan och ta mig runt en olympisk bassäng med lätthet. Jag visste hur man tar sig ur en tidvattenvåg. Jag visste att jag kunde ta var en av simmarna till den mänskliga kedjan. Hon och hennes man tog var sin bodyboard och simmade ner för kedjan tills de nådde simmarna och boxerade dem en i taget tillbaka till kedjan som skickade dem vidare till stranden på säkerheten. Jessica hade en distinkt färdighet. Hon visste hur man simmar mot en tidvattenvåg. Det återställda evangeliet är tydligt urskiljbart, men vi måste vara distinkta i hur vi följer det. Liksom Jessica behöver vi öva oss på att leva efter evangeliet före nödsituationen så att vi orädda kan vara starka nog att hjälpa till när andra svips iväg av strömmen. Och slutligen, den femte saken är att göra punkt 1-4 ovan på ett glatt sätt. Att vara glad betyder inte att klistra på ett konstlat leende vad som än händer. Men det betyder att man lyder Guds lagar och bygger upp och lyfter andra. När vi bygger upp, när vi lyfter andras bördor, välsignar det oss på sätt som våra prövningar inte kan ta ifrån oss. Jag har ett citat av president Hinckley på ett ställe där jag ser det varje dag. Han sa, man kan inte bygga något på pessimism eller cynism. Har du en optimistisk syn och arbetar med tro så händer saker och ting. Som ett exempel på denna glada optimistiska anda känner jag en 13-årig flicka som heter Elsa vars familj ska flytta till Baton Rouge i Louisiana 2900 kilometer bort från hennes vänner. Det är inte lätt när man är 13 år att flytta till en ny plats. Elsa var förståeligt nog orolig för flytten så hennes pappa gav henne en välsignelse. Precis när hon fick välsignelsen fick hennes mamma ett sms. De unga kvinnorna som tillhörde församlingen i Louisiana hade skickat en bild med texten, snälla flytta till vår församling. De här unga kvinnorna var optimistiska om att de skulle tycka om Elsa utan att ens ha träffat henne. Deras entusiasm gjorde Elsa optimistisk inför flytten och besvarade hennes bön rörande om allt skulle bli bra. Det finns en energi som kommer av glädje och optimism som inte bara välsignar oss utan som bygger upp alla omkring oss. Varje liten sak ni gör för att tända verklig glädje inom andra visar att ni redan bär den fackla president Kimball tände. Jag var 15 år när president Kimballs tal gavs. Vi som är äldre än 40 har burit president Kimballs uppdrag sedan dess. Nu ser jag ut över 8-åringarna, 15-åringarna, 20-åringarna och 35-åringarna. Och jag lämnar över facklan till er. Ni är kyrkans framtida ledare. Och det är upp till er att föra det här ljuset framåt och uppfylla den här profetian. Vi som är äldre än 40 krokar arm med er och känner er styrka och energi. Vi behöver er. Lyssna på det här skriftstället som står i Lärarna förbunden 49, verserna 26-28. Det kanske skrevs under andra omständigheter, men ikväll hoppas jag att ni genom den heliga anden tar det som en personlig kallelse till detta heliga arbete. Se, jag säger er, gå ut som jag har befallt er. Omvänd er från alla era synder. Be och ni ska få. Bulta och det ska öppnas för er. Se, jag ska gå framför er och vara er eftertrupp. Och jag ska vara mitt ibland er. Och ni ska inte komma på skam. Se, jag är Jesus Kristus och jag kommer snart. Jag vädjar till er var och en att se till att ni kan känna den generösa kärlek Gud har för er. Ni kan inte sätta er själva utom räckhåll för den kärleken. När ni känner hans kärlek, när ni älskar honom, kommer ni att omvända er och hålla hans bud. När ni håller hans bud kan han använda er i sitt verk. Hans verk och hans härlighet är upphöjelse och evigt liv för män och kvinnor. Profeterna kallar på oss, mina systrar. Kan ni vara rättfärdiga? Kan ni tydligt uttrycka er tro? Kan ni tåla att vara distinkta och annorlunda? Kan er glädje, trots era prövningar, dra till sig andra som är goda och ädla och som behöver er vänskap? Kan ni tända ert ljus? Jag vittnar om att Herren Jesus Kristus ska gå framför oss och vara mitt ibland oss. Jag avslutar med orden från vår älskade profet Thomas S. Monson. Mina kära systrar, detta är er dag. Detta är er tid. I Jesu Kristi namn. Amen.
Sister Eubank, Syster Eubank, du tänder en fackla av glädje och tro i oss alla. Tack. Och systrar, jag älskar och jag tackar er för att ni för samman er tro ikväll. Jag vill tala till er om något som vi behöver göra. Vi behöver ständigt fördjupa vår kunskap om och lydnad mot vår himmelske fader. Vår relation till honom är evig. Vi är hans älskade barn och det förändras inte. Hur kan vi helhjärtat besvara hans inbjudan att närma oss honom så att vi kan få de välsignelser han längtar efter att ge oss i det här livet och i den kommande världen? Herren sa till det forna Israel och han säger till oss: med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Fadern säger till oss: du ska förbli i mig och jag i dig. Vandra därför med mig. Litar vi tillräckligt på honom för att förbli i honom och vandra med honom? Vi är här på jorden för att lära och växa, och det viktigaste lärandet och tillväxten kommer genom vår förbundsrelation till vår himmelske fader och Jesus Kristus. Från vår trofasta relation till dem kommer gudomlig kunskap, kärlek, kraft och förmåga att tjäna. Vi har en skyldighet att lära oss allt vad Gud har uppenbarat om sig själv. Vi måste förstå att Gud Fadern befallde sin son Jesus Kristus att skapa jorden för vår tillväxt. Att vår himmelske fader gav sin son för att tillfredsställa rättvisans krav för vår frälsning. Och att faderns prästadoms kraft och sonens sanna kyrka med dess nödvändiga förrättningar återställdes för att välsigna oss. Kan ni känna djupet av den kärlek som genomsyrar deras förberedelser för vår lycka och tillväxt? Vi måste veta att vår himmelske faders frälsningsplan innebär att vi lyder evangeliets lagar och förordningar och får evigt liv och därigenom blir som Gud. Detta är den sanna och varaktiga lycka som vår himmelske fader erbjuder oss. Och det finns ingen annan sann och varaktig lycka. Våra utmaningar kan styra oss bort från denna lyckans kurs. Vi kan förlora vår tillitsfulla relation till Gud om prövningar distraherar oss istället för att få oss att böja knä. Den här enkla versen uppmanar oss att sålla bland våra prövningar, bland våra prioriteringar. En del saker är strunt, annat är viktigt. Få saker varar. Men det mesta är kortsiktigt. Systrar, vad är viktigt för er? Vad är det som varar för er? Några saker som har bestående värde för Fadern är att vi lär oss om honom, ödmjukar oss och växer i lydnad till honom genom jordiska upplevelser. Han vill att vi ska byta vår själviskhet mot tjänande och vår rädsla mot tro. De här bestående sakerna kan pröva oss i grunden. Det är nu med våra jordiska begränsningar som Fadern ber oss att älska när det är som svårast att älska. Att tjäna när det är obekvämt att tjäna. Att förlåta när förlåtelse tycks bortom för vår förmåga. Hur? Hur gör vi det? Vi ber uppriktigt om vår himmelske faders hjälp i hans sons namn och gör saker på hans sätt istället för att stolt försöka få vår egen vilja igenom. Jag kunde inte se min egen stolthet när president Ezra Taft Benson talade om att rena det inre kärlet. Jag föreställde mig själv som en tillbringare. Hur skulle jag bli av med resten av stolthet i min tillbringare? Att på egen hand tvinga oss själva att vara ödmjuka och försöka pressa oss till att älska andra är oärligt, tomt och fungerar bara inte. Våra synder och vår stolthet skapar en spricka eller en klyfta mellan oss och källan till all kärlek, vår himmelske fader. Endast frälsarens försoning kan rena oss från våra synder och täta den sprickan. Vi vill omslutas av vår himmelske faders kärleksarmar och vägledning. Så vi sätter hans vilja först och vädjar med förkrossat hjärta om att Kristus ska låta renande vatten flöda ner i vår tillbringare. Först kanske det kommer en droppe i taget. Men när vi söker, frågar och lyder kommer det forsande. Detta levande vatten börjar fylla oss och när vi flödar över kan vi låta vår själs tillbringare hälla över lite av dess innehåll till andra som törstar efter helande hopp och samhörighet. När vårt inre kärl blir rent börjar våra jordiska relationer läka. Vi måste avstå från våra egna planer för att göra plats för Guds eviga planer. Frälsaren som för faderns talan vädjar till oss: närma er mig och jag ska närma mig er. Att närma sig Gud kan innebära att lära mer om hans sanning genom skrifterna, följa profeters råd och sträva efter att mer fullständigt göra hans vilja. Förstår vi att Kristus har kraften att föra oss in i en kärleksfull gemenskap med Fadern och med varandra? Genom den heliga andens kraft kan han ge oss den insikt om våra relationer som vi behöver. En söndagsskollärare berättade för mig om en mäktig upplevelse han hade med sin klass som bestod av 11-åriga pojkar. En av dem, som jag tänker kalla Jimmy, var en obstinat enstöring i klassen. En söndag kände läraren sig manad att ta en paus i lektionen och prata om varför han älskade Jimmy. Han talade om att han var tacksam för och trodde på den unge mannen. Sedan bad läraren sina elever att berätta för Jimmy om något hos honom som de uppskattade. När eleverna en efter en berättade för Jimmy varför han var speciell i deras ögon, sänkte pojken huvudet och tårar började rulla ner för hans kinder. Den här läraren och klassen byggde en bro till Jimmys ensamma hjärta. Enkel kärlek som uttrycks uppriktigt ger andra hopp och en känsla av att de betyder något. Jag kallar det här för att laga sprickorna. Kanske ledde vårt liv i en kärleksfull förutsättvaro till vår längtan efter sann varaktig kärlek här på jorden. Vi är av Gud skapade till att ge kärlek och ta emot kärlek. Och den djupaste kärleken kommer när vi är ett med Gud. Mormons bok inbjuder oss att förlika oss med Gud genom Kristi försoning. Jesaja talade om dem som trofast lever efter fastelagen och därför blir någon som lagar sprickor för sina egna avkomlingar. Jesaja lovar att dessa är de som ska bygga upp de gamla ruinerna. På liknande sätt lagade frälsaren sprickan eller avståndet mellan oss och vår himmelske fader. Genom sitt försoningsoffer öppnade han vägen för oss att ta del av Guds kärleksfulla kraft, och därigenom kan vi reparera ruinerna i våra personliga liv. För att läka känslomässig splittring mellan oss och andra behövs faderns kärlek i kombination med att vi gör oss av med vår naturliga själviskhet och våra tendenser till rädsla. En minnesvärd kväll var jag och en släkting oense i en politisk fråga. Hon plockade snabbt och effektivt isär mina argument och visade hur fel jag hade så att andra i familjen kunde höra det. Jag känner mig dum och okunnig, vilket jag förmodligen var. Den kvällen när jag knäböjde i bön var jag snabb att förklara för min himmelske fader hur besvärlig den här släktingen var. Jag babblade på. Kanske hejdade jag mig i mitt gnällande så att den helige anden fick en chans att fånga min uppmärksamhet. För till min förvåning hörde jag sedan mig själv säga: du vill säkert att jag ska älska henne. Älska henne. Jag bad vidare och sa någonting i stil med: hur kan jag älska henne? Jag tror inte ens att jag tycker om henne. Mitt hjärta är hårt och mina känslor är sårade. Jag klarar inte. Sedan, med vad som säkert var andens hjälp, fick jag en ny tanke och sa: men du älskar henne, himmelske fader. Kan du ge mig lite av din kärlek till henne så att jag också kan älska henne? Mina hårda känslor mjuknade. Mitt hjärta började förändras. Och jag började se den här personen på ett annat sätt. Jag började se hennes verkliga värde som vår himmelske fader såg. Jesaja skriver: Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som de fått. Med tiden minskade klyftan mellan oss. Men även om hon inte hade godtagit mitt förändrade hjärta, lärde jag mig att vår himmelske fader gör det möjligt för oss att älska även för dem som vi inte tror att det går att älska om vi ber honom om hjälp. Frälsarens försoning är en kanal för det ständiga flödet av kärlek som kommer från vår himmelske fader. Vi måste välja att förbli i den kärleken för att kunna älska alla. När vi ger våra hjärtan till Fadern och Sonen förändrar vi vår värld, även om omständigheterna kring oss inte förändras. Vi närmar oss vår himmelske Fader och känner hur han ömt godtar våra ansträngningar att bli sanna Kristi lärjungar. Vår urskiljningsförmåga, vårt självförtroende och vår tro ökar. Mormon säger att vi ska be av allt vårt hjärta för att få denna kärlek och att den kommer att utgjutas över oss från källan, vår himmelske Fader. Endast då kan vi laga sprickorna i våra jordiska relationer. Vår faders oändliga kärlek sträcks ut mot oss för att föra oss tillbaka in i hans härlighet och glädje. Han gav sin enfödde son Jesus Kristus för att laga de gapande sprickorna mellan sig själv och oss. En återförening med vår himmelske Fader är själva definitionen av bestående kärlek och evigt ändamål. Vi måste knyta an till honom nu för att lära oss vad som verkligen betyder något. Att älska på hans sätt och växa för att bli som honom. Jag vittnar om att vår trofasta relation till vår himmelske Fader och Frälsaren är av evig betydelse för dem och för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi får nu glädjen att höra från syster Joy D. Jones, primärs generalpresident. Efter hennes tal sjunger kör och församling tillsammans Skall väl Sions ungdom vackla.
Sisters, I love you.
Systrar, jag älskar er. Under ett besök i Sierra Leone i Västafrika deltog jag i ett möte som leddes av en ledare i primärstaven. Mariama ledde med en sådan kärlek, sådant behag och sådan säkerhet att det var lätt att anta att hon varit medlem i kyrkan länge. Mariama var i själva verket ganska nyomvänd. Hennes yngre syster blev medlem i kyrkan och inbjöd Mariama att vara med på en lektion i kyrkan med henne. Mariama tog djupt intryck av budskapet. Lektionen handlade om kyskhet. Hon bad att få mer undervisning av missionärerna och fick snart ett vittnesbörd om profeten Joseph Smith. Hon döptes 2014 och hennes dotter döptes förra månaden. Tänk, de två grundläggande lärdomarna som ledde till Mariamas omvändelse var kyskhetslagen och profeten Joseph Smith. Två punkter som världen ofta betraktar som irrelevanta, föråldrade eller obekväma. Men Mariama vittnade om att hon var som en mal som drogs mot ljuset. Hon sa, när jag fann evangeliet fann jag mig själv. Hon upptäckte sitt värde genom gudomliga principer. Hennes värde som en Guds dotter uppenbarades för henne genom den heliga anden. Låt oss nu möta när systrarna Singh från Indien. Renu längst till höger, den första av fem systrar att bli medlem i kyrkan, berättar så här. Innan jag började undersöka kyrkan kände jag mig egentligen inte så speciell. Jag var bara en i mängden och mitt samhälle och min kultur lärde mig knappast att jag hade något värde som person. När jag fick kunskap om evangeliet och jag fick veta att jag var en dotter till vår himmelske Fader förändrade det mig. Plötsligt kände jag mig så speciell. Gud hade faktiskt skapat mig och hade gett min själ och mitt liv värde och mening. Innan jag hade evangeliet i mitt liv försökte jag alltid bevisa för andra att jag var speciell. Men när jag fick kunskap om sanningen att jag är en Guds dotter behövde jag inte bevisa någonting för någon. Jag visste att jag var speciell. Tro aldrig att du inte är någonting. President Thomas S. Monson uttryckte det perfekt med orden: en själs värde ligger i hennes förmåga att bli som Gud. Jag hade nyligen förmånen att få träffa ännu en ung kvinna som förstår den här sanningen. Hon heter Tayana. Jag träffade henne på Primary Children's sjukhus i Salt Lake City. Tayana gick på junior high school när hon fick diagnosen cancer. Hon kämpade tappet i 18 månader innan hon gick bort för bara några veckor sedan. Tayana var full av ljus och kärlek. Hon var känd för sitt smittande leende och sitt karaktäristiska dubbla tummen upp. När andra frågade, varför du Tayana? Svarade hon, varför inte jag? Tayana strävade efter att bli som sin frälsare som hon älskade så innerligt. Under våra besök insåg jag att Tayana förstod sitt gudomliga värde. Vetskapen om att hon var en Guds dotter gav henne frid och mod att möta sin överväldigande prövning på det positiva sätt hon gjorde det på. Mariama, Renu och Tayana lär oss att anden bekräftar vårt gudomliga värde för var och en av oss personligen. Verklig kunskap om att ni är en Guds dotter påverkar alla aspekter av ert liv och vägleder er i det tjänande ni utför varje dag. President Spencer W. Kimball förklarade med de här underbara orden: Gud är din fader, han älskar dig, han och din moder i himlen värdesätter dig över allt annat. Du är unik, ingen är som du och du är skapad av evig intelligens som ger dig rätt till evigt liv. Låt det inte finnas någon tvekan hos dig vad gäller ditt värde som individ. Hela avsikten med evangelieplanen är att ge var och en av oss möjlighet att nå vårt högsta potential som är evigt framåtskridande och möjlighet till gudaskap. Låt mig poängtera behovet av att skilja mellan två avgörande ord, värde och värdighet. De är inte samma sak. Andligt värde innebär att vi värderar oss själva på det sätt som vår himmelske fader värderar oss, inte som världen värderar oss. Vårt värde fastslogs innan vi ens kom till den här jorden. Guds kärlek är oändlig och består för evigt. Å andra sidan uppnås värdighet genom lydnad. Om vi syndar är vi mindre värdiga. Men vi är aldrig mindre värda. Vi fortsätter omvända oss och sträva efter att vara som Jesus med vårt värde intakt. Som president Brigham Young sa, den minsta, mest underlägsna ande på jorden nu är värd värdar. Hur som helst har vi alltid ett värde i vår himmelske faders ögon. Men hur många av oss kämpar inte då och då med negativa tankar om eller känslor för oss själva trots den här underbara sanningen? Jag gör det. Det är lätt att gå i fällan. Satan är alla lögners fader, speciellt vad det gäller felaktiga uppfattningar om vår egen gudomliga natur och mening. När vi har låga tankar om oss själva gör vi oss en otjänst. Det håller oss istället tillbaka. Som vi ofta har fått lära oss kan ingen få dig att känna dig mindre värdig utan ditt medgivande. Vi kan sluta med att jämföra våra sämsta sidor med andras bästa. Jämförelsen berövar oss glädjen. Tvärt emot försäkrar Herren oss att när vi tänker dygdiga tankar välsignar han oss med självtillit. Den självtillit som kommer av att veta vem vi verkligen är. Aldrig förr har det varit så viktigt för oss att hörsamma hans ord. Pryd ständigt dina tankar med dygd. Han sa, då skall din självtillit växa dig stark i Guds närhet och den heliga anden ska vara din ständiga ledsagare. Herren uppenbarade den här ytterligare sanningen till profeten Joseph Smith. Den som tar emot av Gud, må han anse det komma från Gud och må han glädja sig över att han av Gud anses värdig att ta emot. När vi känner anden som de här verserna förklarar, inser vi att det vi känner kommer från vår kärleksfulla himmelske fader. Vi erkänner och prisar honom för att han välsignar oss. Vi gläder oss då över att vi anses värdiga att ta emot. Föreställ er att ni läser skrifterna imorgon och att anden mjukt viskar till er att det ni läser är sant. Kan ni känna igen anden och vara glada att ni kände hans kärlek och var värdiga att ta emot? Mödrar, ni kanske knäböjer in till er fyraåring när han ber sin kvällsbön. En känsla sköljer över er medan ni lyssnar. Ni känner värme och frid. Känslan är kortvarig, men ni inser att ni i det ögonblicket anses värdiga att tas emot. Vi kanske sällan, om ens någonsin, får ta emot stora andliga manifestationer i livet. Men vi kan ofta njuta av den heliga andens ljuva viskningar som bekräftar vårt andliga värde. Herren förklarade förhållandet mellan vårt värde och hans stora försoningsoffer när han sa: kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Ty se, Herren är återlösare, led döden i köttet, varför han led alla människors smärta för att alla människor ska kunna omvända sig och komma till honom. Systrar, tack vare det han gjorde för oss är vi bundna till honom med kärlekens band. Han sa: min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset, och så att jag, sedan jag lyfts upp på korset, skulle jag kunna dra alla människor till mig. Kung Benjamin förklarade också den här bindningen till vår frälsare. Och se, han ska uthärda frestelser och kroppslig smärta, hunger, törst och utmattning. Ja, mer än människan kan uthärda utan att dö därav. Ty se, blod kommer ur varje por. Så stor ska hans ångest vara på grund av våra synder. Det här lidandet och följderna av det lidande fyller våra hjärtan med kärlek och tacksamhet. Äldste Pauli Kolliker sa: när vi avlägsnar det som drar oss till världen och använder vår handlingsfrihet till att söka honom, öppnar vi vårt hjärta för en celestial kraft som drar oss till honom. Om den kärlek vi känner för frälsaren och för det han gjorde för oss är större än den energi som vi ger åt svagheter, tvivel på oss själva eller dåliga vanor, kan han hjälpa oss övervinna det som orsakar lidande i livet. Han räddar oss från oss själva. Låt mig igen få betona: om vår dragning till världen är större än den tro och tillit vi har till frälsaren, kommer dragningen till världen att segra varje gång. Om vi väljer att fokusera på våra negativa tankar och tvivla på vårt värde istället för att hålla fast vid frälsaren, blir det svårare att uppfatta intrycken från den heliga anden. Systrar, låt ingen tvekan råda om vilka vi är. Det är ofta lättare att vara andligt passiv än att anstränga oss för att minnas och bejaka vår gudomliga identitet. Men vi har inte råd med sådant i den här sista tiden. Må vi som systrar vara trofasta i Kristus, och måtte Kristus lyfta oss, och må hans lidande och död och hans barmhärtighet och tålmodighet och hoppet om hans härlighet och om evigt liv finnas i våra sinnen för evigt. Allt eftersom frälsaren lyfter oss till högre mark kan vi tydligare se inte bara vilka vi är, utan att vi är närmare honom än vi någonsin föreställt oss. I Jesu Kristi namn, heliga namn. Amen.
Thank you.
Dear sisters, we express.
Kära systrar, vi uppskattar verkligen var och en av er för att ni har delat den här kvällen med oss. Vi tackar kören och alla andra som har deltagit och vi uppskattar dem som hjälpt till att förbereda det här mötet på något sätt. Vår avslutande talare för det här mötet blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal avslutar kören mötet med att sjunga We have partaken of thy love. Tacksägelse får vi sedan av syster Leslie P. Layton från Unga kvinnors generalkommitté.
Thank you, sisters, for these wonderful, inspiring.
Tack systrar för de inspirerade budskapen och för den underbara musiken. Kära systrar, kära vänner, att inleda generalkonferensen med ett världsomfattande möte för systrar är betydelsefullt och underbart. Tänk bara, systrar i alla åldrar och bakgrunder, nationaliteter och språk förenade i tro och kärlek till Jesus Kristus. När vi nyligen hade möte med vår älskade profet president Thomas S. Monson uttryckte han för oss hur mycket han älskar Herren. Och jag vet att president Monson är mycket tacksam för er, er kärlek, era böner och er hängivenhet mot Herren. För länge sedan i ett land långt borta bodde en familj med tre systrar. Den första systern var ledsen. Ingenting, från näsan till hakan, från huden till tårna, verkade riktigt duga åt henne. När hon pratade kom hennes ord ibland ut lite klumpigt. Och folk skrattade. När någon kritiserade henne eller glömde att bjuda med henne till något, rodnade hon, gick undan och hittade en avskild plats där hon suckade ledset och undrade varför livet hade blivit så trist och så glädjelöst. Den andra systern var arg. Hon tyckte själv att hon var väldigt smart. Men det fanns alltid någon som klarade proven bättre i skolan. Hon tyckte själv att hon var rolig, vacker, fashionabel, fascinerande. Men jämt verkade finnas någon som var ännu roligare, vackrare, fashionablare eller mer fascinerande. Hon var aldrig etta i någonting. Och det stod hon inte ut med. Det var inte meningen att livet skulle vara så här. Ibland bråkade hon med andra och verkade alltid vara på vippen att bli upprörd över det ena eller det andra. Naturligtvis gjorde det här henne varken mer trevlig eller populär. Ibland i nattens stillhet bet hon ihop tänderna, knöt nävarna och tänkte: livet är så orättvist. Och så var det den tredje systern. Till skillnad från sina systrar så var hon helt enkelt glad. Och det var inte för att hon var smartare eller vackrare eller duktigare än sina systrar, nej. Folk undvek eller ignorerade henne ibland också. Ibland gjorde de narr av hennes kläder eller sånt hon sa. Ibland sa de elaka saker om henne, men hon lät det inte det störa henne. Den här systern älskade att sjunga. Hon hade inte någon bra röst och folk skrattade, men det hindrade henne inte. Hon sa: ska jag låta andra människor och deras åsikter få mig att sluta sjunga? Bara det att hon fortsatte sjunga gjorde hennes första syster ledsen och hennes andra syster arg. Åren gick och så småningom kom varje syster till slutet av sin tid på jorden. Den första systern som gång på gång märkte att det inte fanns någon ände på livets besvikelser dog slutligen ledsen. Den andra syster som dagligen hittade något nytt att bli förnärmad över, hon dog arg. Och den tredje systern levde och sjöng sin sång av hjärtans lust och med ett tryggt leende på läpparna. Och hon dog glad. Livet är ju förstås aldrig så enkelt. Och människor är aldrig så endimensionella som de tre systrarna i den här berättelsen. Men även extrema exempel som de här kan lära oss något om oss själva. Om du är som de flesta av oss, kan du ha känt igen en del av dig själv i en, två eller kanske alla tre systrarna. Låt oss se lite närmare på var och en av dem. Den första systern såg sig själv som ett offer. Som någon som påverkades av annat. Den ena saken efter den andra som gjorde henne ledsen verkade drabba just henne. Med den inställningen till livet lät hon andra styra hur hon kände och uppförde sig. När vi gör det drivs sig hit och dit av varje skiftning i åsikter. Och i dagens ständigt närvarande sociala medier blåser de vindarna med orkanstyrka. Kära systrar, varför skulle vi överlämna vår glädje i händerna på någon eller några som bryr sig väldigt lite om oss eller vår lycka? Om du märker att du oroar dig för vad andra ska säga om dig, vill jag föreslå ett botemedel. Kom ihåg vem du är. Kom ihåg att du är av himlens kungliga ett, dotter till himmelska föräldrar som regerar över hela universum. Du har inom dig Guds andliga DNA. Du har unika gåvor med ursprung i din andliga skapelse som utvecklades under lång tid i förut tillvaron. Du är ett barn till vår barmhärtige, evige Gud. Härskarnas Herre, den som skapade universum, spred de snurrande stjärnorna över den vidsträckta rymden och placerade planeterna i deras fastställda omloppsbanor. Du är i hans händer. Mycket goda händer. Kärleksfulla händer, omtänksamma händer. Och inget som någon någonsin säger kan ändra på det. Deras ord är meningslösa jämförda med vad Herren har sagt om dig. Du är hans dyrbara barn. Han älskar dig. Till och med när du snubblar, till och med när du vänder dig bort från honom, älskar Gud dig. Om du känner dig vilsen, övergiven eller bortglömd, var inte rädd. Den gode herden hittar dig. Han lyfter upp dig på sina axlar och han bär dig hem. Mina kära systrar, låt dessa sanningar tränga djupt in i era hjärtan. Och ni kommer då att upptäcka att ni har många anledningar att inte vara ledsna. För ni har en evig bestämmelse att uppfylla. Världens älskade frälsare gav sitt liv så att ni kan välja att göra den bestämmelsen till verklighet. Ni har tagit på er hans namn, ni är hans lärjungar och tack vare honom kan ni klä er i den eviga härlighetens skrud. Den andra systern var ju arg på världen. Liksom sin ledsna syster kände hon att alla problem i hennes liv orsakades av någon annan. Hon skyllde på sin familj, sina vänner, sin chef, medarbetare, polisen, grannarna. ledarna i kyrkan, dagens modetrender, soleruptionernas intensitet och helt vanlig otur. Och hon for ut mot dem allihop. Hon såg inte sig själv som en elak människa, tvärtom. Tyckte hon att hon bara stod upp för sig själv. Alla andra, tyckte hon, var motiverade av själviskhet, småaktighet och hat. Hon däremot motiverades av goda avsikter, rättvisa, integritet och kärlek. Tyvärr är den arga systerns tankegångar allt för vanligt förekommande. Det här uppmärksammades i en studie nyligen som undersökte konflikter mellan rivaliserande grupper. I studien intervjuade man palestinier och israeler i Mellanöstern, republikaner och demokrater i Förenta Staterna. De upptäckte att varje part ansåg att den egna gruppen motiverades av kärlek snarare än hat. Men när de tillfrågades om varför den rivaliserande gruppen var inblandad i konflikten, då angav de hat som den andra gruppens drivkraft. Med andra ord, varje grupp ansåg om sig själva att de var de goda, rättvisa, snälla, sannfärdiga. Däremot såg de sina rivaler som de onda, okunniga, oärliga, till och med ondskefulla. Det år jag föddes var världen drabbad av ett fruktansvärt krig som orsakade förödelse, smärta, förtärande sorg i världen. Det här kriget startades av min egen nation. En grupp människor som identifierade andra grupper som onda och som uppmuntrade till hat mot dem. De tystade dem som de inte tyckte om. De förnedrade, demoniserade dem. De såg dem som underlägsna, inte ens mänskliga. Och när man väl har degraderat en grupp människor är sannolikheten större att man rättfärdigat alla våldsamma ord och handlingar. Jag ryser när jag tänker på vad som hände i 1900-talets Tyskland. När någon opponerar sig eller inte håller med oss är det frestande att anta att det måste vara något fel på dem. Och därifrån är steget kort till att tillskriva dem den värsta tänkbara motiv för deras ord och handlingar. Självklart måste vi stå upp för det rätta. Och det finns tillfällen när vi måste höja vår röst för det ändamålet. Men när vi gör det med vrede eller hat i hjärtat, när vi angriper andra för att såra, vanära eller tysta dem, så är chansen stor att vi inte gör det i rättfärdighet. Vad lärde frälsaren? Jag säger er, älska era fiender. Välsigna dem som förbannar er. Gör gott mot dem som hatar er och be för dem som illvilligt utnyttjar er och förföljer er. Så att ni kan vara er himmelske faders barn. Det är frälsarens sätt. Det är det första steget mot att bryta ner murarna som skapar så mycket ilska, hat, splittring och våld i världen. Ja, kanske du säger, jag är helt villig att älska mina fiender. Bara de ville göra detsamma. Men det spelar väl ingen roll egentligen, eller hur? Vi ansvarar för vårt eget lärjungaskap och det har inte mycket, om ens något, att göra med hur andra behandlar oss. Vi hoppas förstås att de ska vara förstående och barmhärtiga i gengäld. Men vår kärlek till dem är oberoende av deras känslor mot oss. Våra ansträngningar att älska våra fiender kan kanske mjuka upp deras hjärtan och påverka dem positivt eller också inte. Men det ändrar inte vår beslutsamhet att följa Jesus Kristus. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka ska vi alltså älska våra fiender. Vi ska övervinna vrede och hat. Vi ska fylla våra hjärtan med kärlek till alla Guds barn. Vi ska sträcka oss ut för att välsigna andra och betjäna dem. Till och med dem som kanske illvilligt utnyttjar oss och förföljer oss. Den tredje systern symboliserar en äkta Jesu Kristi lärjunge. Hon gjorde något som kan vara extremt svårt att göra. Hon litade på Gud trots hån och svårigheter. På något sätt bevarade hon tron och hoppet trots hånfullheten och cynismen runt henne. Hon levde i glädje, inte för att hennes omständigheter var glädjefyllda, utan för att hon var glad. Ingen av oss gör livets resa utan att möta motstånd. Med så många krafter som försöker få oss på avvägar, hur kan vi behålla fokus på den härliga lycka som de trofasta har blivit lovade? Jag tror vi hittar svaret i en dröm som en profet hade för tusentals år sedan. Profetens namn är Lehi och hans dröm är nedtecknat i den dyrbara, underbara Mormons bok. Som president Monson uppmanat oss att läsa och begrunda gång på gång. I drömmen såg Lehi ett vidsträckt fält och i det ett förundligt träd som var vackert bortom all beskrivning. Han såg också stora grupper människor på väg mot trädet. De ville smaka dess underbara frukt. De kände och litade på att det skulle ge dem stor lycka och bestående frid. Det fanns en smal stig som ledde till trädet och längs med den fanns en järnstång som hjälpte dem hålla sig kvar på den smala stigen. Men där fanns också en mörkrets dimma som skymde sikten av både stigen och trädet. Och kanske ännu farligare var ljudet av höga skratt och hån som kom från en stor rymlig byggnad i närheten. Underligt nog fick hånet en del människor, till och med de som hade nått fram till trädet och smakat på den underbara frukten, att börja skämmas och komma på villovägar. Kanske började de tvivla på att trädet var så vackert som de en gång hade tyckt. Kanske började de ifrågasätta det de hade upplevt. Kanske trodde de att livet skulle bli lättare om de gick bort från trädet. Kanske trodde de att de inte längre skulle bli hånade eller utskrattade. Och faktiskt verkade det som de som drev med dem var människor som var ganska lyckliga och som hade roligt. Så om de lämnade trädet skulle de kanske bli välkomnade av människorna i den stora och rymliga byggnaden och där få beröm för sitt omdöme, sin intelligens och sin världsvana. Kära systrar, kära vänner, om ni tycker det är svårt att hålla fast vid ledstången och vandra orubbligt mot frälsningen, om skratten och hånet från andra som verkar vara så självsäkra får er att vackla, om ni besväras av obesvarade frågor eller läror som ni inte ännu förstår, om ni är nedslagna, ledsna på grund av besvikelser, ber jag er enträget att minnas Lehis dröm. stanna kvar på stigen. Släpp aldrig ledstången av järn. Det är Guds ord. Och när någon försöker få er att skämmas för att ni tar emot Guds kärlek, lyssna inte på dem. Glöm aldrig att du är Guds lilla barn. Välsignelser och ro han lovat dig om du gör rätt. Och sen hos honom bo. Världens löften om beröm och godkännande är opålitliga, osanna, otillfredsställande. Guds löften är säkra nu och alltid med glädje. Jag uppmanar er att se på religion och tro ur ett högre perspektiv. Ingenting som den stora och rymliga byggnaden erbjuder kan jämföras med frukten av att leva efter Jesu Kristi evangelium. I sanning har ögat inte sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat om som älskar honom. Jag har själv upplevt att lärjungeskapets stig i Jesu Kristi evangelium är vägen till glädje. Den är vägen till trygghet och frid. Den är vägen till sanningen. Jag vittnar genom den helige andens gåva och kraft att ni själva kan få uppleva det. Under tiden, om vägen blir svår, hoppas jag att ni finner skydd och styrka inom kyrkans underbara organisationer. Primär, unga kvinnor och hjälpföreningen. De är som rastställen längs stigen där ni kan fylla på ert självförtroende och tro inför resan framför er. De är ett tryggt hem där ni kan känna att ni hör hemma och få uppmuntran av systrar och medlärjungar. Det ni lär i primär förbereder er för ytterligare sanning som ni får lära när ni blir unga kvinnor. Lärjungaskapets stig ni går på i unga kvinnors klasser leder till hjälpföreningens gemenskap och systerskap. Med varje steg längs stigen får ni nya möjligheter att visa kärlek till andra genom att handla med tro, medkänsla, barmhärtighet, dygd och tjänande. Att välja lärjungeskapets stig leder till outsäglig glädje och förverkligande av er gudomliga natur. Det blir inte lätt. Det kräver ert allra bästa jag. Hela er intelligens, kreativitet, tro, integritet, styrka, beslutsamhet och kärlek. Men en dag kan ni se tillbaka på era ansträngningar. Och så tacksamma ni då ska bli över att ni förblev starka, att ni trodde och att ni inte vek av från stigen. Det kan finnas många saker i livet som är utom vår kontroll. Men när till sist allt kommer omkring har ni makten att både välja ett slutmål och många av era upplevelser längs vägen. Det är inte så mycket era egenskaper som era val som gör skillnad i livet. Ni får inte låta era omständigheter trycka ner er. Ni får inte låta dem göra er arga. Ni kan glädjas åt att ni är Guds döttrar. Ni kan finna glädje och lycka i Guds nåd och i Jesu Kristi kärlek. Ni kan vara glada. Jag uppmanar er att fylla hjärtat med tacksamhet för Guds rikliga, obegränsade godhet. Mina älskade systrar, ni klarar det här. Jag ber med hela min själs kärlek att ni ska välja att fortsätta sträva mot livets träd. Jag ber att ni ska välja att höja era röster och låta era liv bli en härlig symfoni av lovsång och glädje över Guds kärlek och de underverk hans kyrka och Jesu Kristi evangelium kan ge världen. En del kanske tycker att det sanna lärjungaskapets sång låter lite falskt, till och med högljudd. Så har det varit ända sedan tidens begynnelse. Men för vår himmelske fader och de som älskar och ärar honom är det en mycket älskad och vacker sång. Den ädla och helgande sången om den återlösande kärleken och tjänandet av Gud och nästan. Jag ger er min välsignelse som en Herrens apostel, att ni ska finna styrkan att ha glädje och framgång som Guds döttrar, medan ni dagligen i glädje vandrar på lärjungeskapets härliga stig. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Vår älskade Fader i himlen, vi böjer oss inför dig med stor glädje och tacksamhet för det vi lärt oss här ikväll från våra älskade och utsedda ledare och av din ande. Vi ber att du ska bevilja oss gåvan av ett klart minne. och en fast beslutsamhet att när vi går härifrån länka oss samman som en stor kedja av systrar och sprida glädje och dela ditt evangelium med alla dina barn. Vi ber om detta i din älskade sons Jesu Kristi namn. Amen. Amen.